2,5 miljoner människor har just förts genom Röda havet. Och på den östra stranden av Röda havet har segersången och triumfsången och lovsången brutit fram. Och det lämnade vi israeliterna förra gången. Och vi finner nu när vi går vidare i det 15 kapitlets 22 vers att denna lovsång märkligt snabbt började tystna. Och vi ska se lite grann på orsakerna till lovsångens borttynande. Låt oss lägga märke till att det var nu Gud som ledde detta folk. Han hade redan sagt att genom en moln stod om dagen och en eld stod om natten skulle han leda dem från lägerplats till lägerplats. Så skulle ske och så skedde genom hela ökenvandringen. Så det var nu Gud som hade lett folket, som det står, att bryta upp ifrån Röda havet och dra ut i öknen Sur. Och i 3 dagar vandra genom den öknen, letande efter vatten, utan att finna vatten. Gud hade för avsikt att använda öknen som platsen för detta folks 40-åriga skolgång. Och det är märkligt hur Gud många gånger har just använt öknar för att förfina det instrument som han har för avsikt att använda i sin tjänst. Folket kommer gång på gång att sättas på prov. Folket kommer gång på gång att försättas i trängda situationer där inga mänskliga lösningar finns, för att lära sig att bli ytterst och fullständigt beroende utav Gud istället för att förlita sig på sin egen kraft och uppfinningsrikedom. Vattenförråden började sina. Den första dagen gick väl an, även om man inte fann vatten. Men den andra dagen började man säkert undra, var ska vi finna vatten? Och för Mose att följa målstoden fordrades naturligtvis tro. Mose kände till öknen och dess torrhet. Visserligen hade han också kunskap möjligen om vissa vattenkällor här och där. Men säkerligen var också han innerst inne orolig i sin själ, ledande detta stora folk in i en torr öken. Men målstoden gick ju framför. Vad hade han att göra annat än att lydigt följa målstoden i tro? Men det fordrades tro av ledaren Mose. Det måste vi förstå. Och säkert började folket redan den andra dagen att undra, Mose, har du tänkt på vattenfrågan? Nu börjar faktiskt våra förråd att sina. Och kanske möjligen Mose sa, jag känner till en källa som vi kanske kan nå imorgon kväll. Och så vandrade man vidare också den tredje dagen och såg mycket riktigt en oas vid horisonten. Och allt ängslan och all oro försvann plötsligt. Och på nytt såg man med tillförsikt den dagsetappens slut. Men när man kommer fram till denna oas så finner man visserligen vatten, men man finner ett odrickbart vatten. Det var bittert, står det. Det var så bittert i smaken att det var odrickbart. Man kunde inte dricka det, och man kallade stället för Mara, som just betyder bitterhet. Men där står det, där sattes folket på prov. Nu ville Gud se om folket också i denna situation ville tro på honom. Man hade misslyckats på den västra stranden utav Röda havet. När man hade befunnit sig i den trängda situationen att framför sig låg Röda havet som en stor mur. Och bakom ryckte den fientliga egyptiska herren an för att göra slut på den israelitiska folkhopen, eller möjligen föra dem tillbaka till fångenskap och träldom i Egypten igen. Den gången hade man fått se Guds arm. Den gången hade Guds arm sträckts ut och havet hade delat sig, i det att Gud hade sagt till folket, eller genom Mose bjudit folket att bara draga vidare just i den situationen. Och så hade då lovsången brutit fram efter upplevd förlossning på den östra stranden av Röda havet. Men nu, några dagar senare, så hade lovsången tystnat igen. Och nu var man beredd att gå till angrepp emot sin ledare Mose. Vilket nu sker. Enligt 24 versen står det, då knorrade folket emot Mose och sa, vad ska vi nu dricka? Och naturligtvis så fanns det mänskligt sett en befogad oro här. Tänk dig så mycket folk. Och minst lika mycket boskap förstås. Och om ni betänker att hästar, om man möjligen hade sådana, åtminstone kor, getter, får, ju egentligen dricker mer än vad människor gör. så fordrades här ganska mycket vatten och drickbart vatten. Ja, någon har räknat ut att för endast det mänskliga behovet så skulle det fordras enligt moderna termer 300 tankvagnar vatten varje dag. Ett tåg med 300 stora tankvagnar skulle behöva komma ut i öknen för att kunna släcka törsten på 2,5 miljoner människor. Och lägger du till djuren också och deras vattenbehov, skulle vi behöva räkna 700-800 tankvagnar dagligen ut i öknen. Hur i all världen skulle detta behov kunna förses i en mark som är torr och försmäktar utav torka? Ja, Gud hade naturligtvis en lösning. Inte en lösning som folket hade väntat sig. Man klagade, och man klagade mot Mose, och därigenom emot Herren, eftersom Mose var Guds utsedda representant att leda detta folk och föra Guds talan inför folket. Men Mose, han försöker inte gå i argumentation med folket. Aldrig gör han det, utan han går istället till Herren. Han går till Gud med denna börda som nu har lagts på hans hjärta. Det står i 25:e versen att han ropade till Herren. Han ropade till Herren: Gud, vad ska jag göra nu? Vad ska jag göra nu? Här står vi, en sådan massa människor, inför några bittra, odrickbara vattenkällor. Men då sa Gud till Mose, och det verkar så enkelt: ta en kvist av det där träslaget och kasta i vattnet, så ska det bli sött och drickbart igen. Och Mose gjorde som Gud hade sagt. Nu har en del försökt påstå och mena att det var någon slags kemisk egenskap hos det här träslaget som gjorde att vattnet förvandlades ifrån sin bittra smak till sin söta smak. Men knappast kunde ett stycke trä förvandla i så stor vattenkälla till drickbart vatten om inte Gud hade varit med och utfört ett under i den stunden då Mose handlade i tro. Det var inte träbiten i och för sig som förvandlade vattnet till drickbart vatten, utan det var trons lydnad utförd genom Guds tjänare Mose som förvandlade vattnet till drickbart vatten. Och säkert menade folken när de såg vad Mose gjorde lite skamset: var det så enkelt? Var det så enkelt för Gud att göra vattnet drickbart igen? Och här har vi stått och klagat hela eftermiddagen att inte det här vattnet gick att dricka, och vi räknade inte en sekund med Gud. Och så bara visar Gud att räddningen fanns så nära till hands: ta bara en stycke trä, en träkvist ifrån det trädet, och släng i vattnet och det ska bli sött igen. Naturligtvis förstod man att det inte var träslaget i och för sig, utan tron på Gud som hade verkat detta. Tänk om vi bara hade trott Gud. Så enkelt det skulle ha varit att få detta vatten drickbart igen. Ja, så tror jag folket måste ha reagerat den här stunden. Det finns ett träslag som tar bort bitterheten också i Nya testamentets tid, och det är korsets trä. Det finns ett försoningens trä. Möjligen finns det en antydd förebild till detta i denna händelse. Den bittra smaken, bitterheten och klagan och knorrandet förvandlades återigen till lovsång på grund av att Gud handlade genom ett visst trädslag. En gång räktes ett korsträd i historien, förbannelsens trä, där all bitterhet och klagan fanns sin skampåle. Och istället har lovsången brutit fram på grund av vad Gud har gjort genom korsets träd. Och så har vi den symbolen, som den främsta symbolen också i detta tempel, just ett korsträd. Man skulle inte dröja vid Mara värst länge, Mara som nu hade blivit ett drickbart vatten, utan Gud förde folket upp ifrån Mara. Och det står i 27:e versen att det kom till Elim. Dessförinnan står det i 26:e versen att den Gud som hade helat det odrickbara vatten till sött och drickbart vatten, han är också den som skulle kunna ta hand om Israels folks kroppar, så att det skulle kunna gå helbrejda genom ökenvandringen och slippa alla de sjukdomar som egyptierna hade drabbats av. Ty Herren ville vara också folkets läkare. Helandet av vattnet är en påminnelse om att Gud också förmår att hela de sjuka kropparna. Och så kommer man till Elim. Efter ett Mara följer också ett Elim. Det är underbart. Av detta ord har ju många kyrkor i vårt land tagit sitt namn. Elim, Elimkyrkan. Var i all världen, varför kallar ni er kyrka Elim? Jo, där fanns 12 vattenkällor och 70 palmträd. Och där lägrade sig folket. Och där vilade folket. Vi vet inte riktigt hur länge, men säkerligen innebar det en skön kontrast till den plågsamma vandringen genom öken. Att plötsligt finna en så rik oas. Och det var lika som Gud ville säga att här finns en källa för varje stam av mitt folk. Här finns vatten till fyllest för alla som behöver det. Här finns skugga under träden. Ja, det står att de lägrade sig där vid vattnet. Och de får uppleva hur Gud är den gode herden som för sitt folk till vatten. Där de finner ro. Det var en större källa vid Elim än vid Mara. Det var fler vattenkällor vid Elim än vid Mara. Det finns alltid fler Elim i våra liv än det finns Mara. Gud vet vad vi behöver. Han för oss också till Elim för att bevisa att han vet vad vi behöver. Gud tillät missräkningarna vid Mara. Han gick inte till rätta med folket. Han förkastade inte folket på grund av deras klagan. Han bara förvandlade vattnet till drickbart vatten. Och därefter tar han dem, trots deras klagan och deras otro, tar han dem nu till Elim och visar liksom överflödet på sin godhet. Se, 12 vattenkällor, 70 palmträd. All klagan, allt knorrande kom på skam. Gud tillåter missräkningar. Det är tur för oss det. När vi är beredda att stämma upp klagosången. När lovsången snabbt förbyts i upprorsstämning, då har Gud tålamod med oss. Och då visar Gud ibland på hur enkelt det egentligen är för honom att lösa situationen, bara vi skulle gett honom tillfället. Och så kommer han plötsligt och överraskar oss med ett Elim, mitt i all bedrövelse. Ett härligt Elim. Och där lägrade man sig, men nu i 15-16 kapitlets början, även Elim måste lämnas. Även den plats som skulle vara så skön att få stanna vid länge och väl. Där vid vattenkällorna. Där det fanns så rikt av det som folket så väl behövde. Men även Elim måste lämnas. Och så ställs på nytt färden ut i öknen. Varför Gud? Varför får jag inte stanna i de lyckliga omständigheterna? I den behagliga tillvaron? Jo, Gud hade fler saker att lära sitt folk. Och så för han dem ut i öknen igen. Bara för att låta dem uppleva en ny, hopplös och trängd situation. Den här gången är det tydligen inte vatten som folket lider brist på. Den här gången är det föda, är det mat. Så det står i andra versen, och detta är nu bara 6 veckor efter uttåget ur Egypten. Att Israels barn, hela menighet, knorrade emot Mose och Aaron i öknen. Återigen så var klagoropen där. 6 veckor hade gått. Så mycket underbart hade hänt genom Guds mäktiga arm. Men vi ska se snart att knorrare eller knotare har ofta dåligt minne. Man glömde tillsyningsmännens piskrapp ganska snabbt. Man glömde hjärteångesten under slaveriet. Man glömde Guds underbara uppenbarelse av sin godhet dagarna innan och de veckor som hade gått. Man glömde segersången. Och på nytt var det uppror i folkets hjärtan. Och man säger, ack om vi bara hade fått dö i Egypten istället. Där satt vi åtminstone vid köttgrytorna och hade mat nog att äta. Men ni, Mose och Aaron, ni har fört oss hit ut i öknen för att låta hela den här hopen dö av hunger. Har ni inget ansvar? Hade inte Gud tänkt på detta stora problem som säkerligen ju måste uppstå när 2,5 miljoner människor och därtill boskap ger sig ut i en torr öken? Där kan man inte så. Där kan man inte plöja. Där kan man inte få någonting att växa, ty det regnade inte. Gud, tänkte du inte på en sån praktisk detalj? När du tog dig an detta folk och sa att vi skulle gå ut i öknen för att fira gudstjänst åt dig. Jo, visst hade Gud tänkt på det. Men här lär vi oss om knotarna igen. Att istället för att säga om Gud så här, att om han nu har hjälpt oss under 6 veckor tid, Varför skulle han då inte hjälpa oss också idag? Så borde vi ju säga när vi kommer i den trängda situationen. Har Gud svikit mig hittills? Han har hjälpt mig i 20 år under det jag vandrat med honom. Varför skulle han då inte hjälpa mig också nu? Gud är ju oföränderlig. Han är alltid densamme. Han förändras inte. Var han god i det förflutna kommer han också att vara god i framtiden. Och idag kommer han att hjälpa. Om han har förlossat oss, skulle han då inte bevara oss? Det är faktiskt vad Romarbrevet 8 delvis talar om när Paulus skriver: han som inte har skonat sin egen son utan utgivit honom för oss alla, hur skulle han kunna annat än också giva oss allt med honom? Gud har likasom redan gjort det som var svårast för Gud, det som var svårast och kostade honom mest, i det att han gav sin son. Det har han redan gjort. Han har gjort det största med våra liv i den stund han frälste oss. Varför skulle vi förvägra honom möjligheten att kunna göra det som så att säga är mindre svårt för Gud, fastän egentligen ingenting är svårt för honom? Men han har redan löst det största problemet i våra liv den stund han tog bort vår synd. Varför skulle han då inte också kunna lösa det problem som är av mindre karaktär och art? Det borde ha varit trons och trons logiks talan i den här stunden. Men istället så överröstades möjligheten till tro utav klagoropen. Knotare är närsynta. Knorrare är närsynta. Ser bara ytan och ser de omöjliga, mänskligt sett omöjliga situationerna, och ser att här finns ingen hjälp. Man betraktar ytan enbart, och den kan se hopplös ut ibland, men man ser inte Gud bakom. Så långt ser man inte att Gud skulle kunna stå bakom det här. Och man glömde bort att det var molnstoden som hade lett dem ut till just den här platsen, där de nu stod utan mat. Det var Gud som hade lett dem ut. Varför skulle då man inte också kunna tro att Gud hade makten att ta hand om sitt folk, trots att han lett dem till denna plats? Du ser, knotare har också dålig tro. De förtvivlade för vad de fruktade skulle hända. Nu kommer vi att dö av hunger. Vi är inte döda idag, men det kommer att ske. Säkert kommer det att ske. Och det är den här fruktan för vad som ska hända som förtär och som förtar all kraft. Dö av hunger, det var enda utvägen. Men de såg inte för ett ögonblick att Gud faktiskt var bunden vid att försörja sitt folk. Han hade bundit sig vid löften att ta hand om detta folk i den stund han förlossade den. Kom ihåg att Gud har frälst dig med avsikt att bevara dig. Han har inte tänkt att svika. Han har lovat att vara trogen. Han har lovat att bevara. Han har lovat att ta hand om varje ditt behov. Om han en gång har börjat, varför skulle han upphöra? Han som i er har begynt ett gott verk, skriver Paulus, han ska också fullborda det in till Jesu Kristi dag. Jag tror det är svårare än vi tror att komma undan Guds omsorg. Nu återigen, trots klagoropen, så kommer Gud och uppenbarar sin underbara person. Han uppenbarar sitt tålamod, han uppenbarar sin mildhet, sin godhet. Ja, han uppenbarar sin nåd i det att han inte heller denna gång går till rätta med folket för deras otro, för deras knorrande, utan han bara säger: jag vill låta bröd regna ner från himmelen åt er. Ni ska inte behöva lida brist på bröd, lika lite som ni behöver lida brist på vatten. Och folket ska varje dag få gå ut och samla var och en så mycket som han behöver. Och Mose tar till orda och säger: i afton ska ni förnimma att det är Herren som har fört er ut ur Egypten, och imorgon ska ni se Herrens härlighet. Herren har nämligen hört hur ni knorrar mot honom. Ty vad är vi att ni knorrar mot oss? Jag och Aaron, endast hans tjänare. Vad är vi? Vi har ingen makt i våra händer. Det är inte på vår order som vi bröt upp från Egypten. Det är han som har bjudit oss att leda er hit ut. Och nu är det också hans ansvar att ta hand om oss Varför klagar ni på mig? Jag har ingen makt. Och Mose lärde sig att bli så beroende av Gud. Han stod som en medlare mellan ett helt folk och en Gud ensam. När sedan Aaron talade till Israels barns hela menighet, vände de sig mot öknen och se, då visade sig Herrens härlighet i molnsky, och folket tystnade. Och den aftonen, står det, kom vaktlar blåsande in över lägret och övertäckte detsamma. Man hade bara att gå ut att samla dessa fåglar och njuta av dess goda kött som man tillredde. Och följande morgon, när israeliterna vaknade och tittade ut ur sina tält, så möttes de av en bländande vithet. Någonting vitt som låg runt omkring lägret. När daggen som hade fallit, står det i vers 14, när den gick bort, se, då låg över öknen på jorden något fint såsom fjäll. Något fint likt rimfrost. Har du sett rimfrost? Kommer du ihåg, fast du nu lever mitt i sommaren, vinterns skönhet också? När rimfrosten ibland kläder träden i denna gnistrande vithet. Vad ren och tjusig och fin äkta rimfrost är. Någonting sådant såg mannat ut som. Den låg där gnistrande och vit utanför lägret i den annars så torra och kala öknen. Och Israels barn, när de såg detta, sprang ut och begrundade det vita, fina som låg utanför lägret. Och de sa, manna, det betyder på hebreiska, vad är det här? Vad är detta? Och så fick det heta manna och bära namnet av denna förundran som israeliterna bemötte detta nedkommande bröd med den första dagen de såg det. Och då talade Mose om, jo, det här är det bröd som ni i er otro ropade efter igår. Det är det bröd som Herren har givit er till föda. Och genast var klagan bortglömd igen. Kanske någon eftertanke av skamhet kom över israeliterna. Men hungriga som man var man genast ute och samlade in, som det står, var och en så mycket som han behövde. Ja, en gomer, 3,5 liter ungefär, till var och en person, till var och en hade man tillåtelse att taga, efter antalet av husfolket som fanns i vart tält. Det var någonting som skulle vara tillräckligt för var och en. Ingenting fattades. Ingen skulle behöva vara hungrig. 3,5 liter var väl tilltaget mått även för en fullvuxen person. Och när de hemma i tälten mätte upp det med gomen mått, hade den som hade samlat mycket inte till överlopps, och den som hade samlat litet, honom fattades inte. Det var någonting märkligt med mannat. Det var tillkommet genom Guds mirakulösa verk. Visst finns det förklaringar som man har krampaktigt försökt att förklara det här förekomsten av mannat i öknen. Att det skulle finnas olika trädslag som avsöndrade någon slags vithet av detta slag och skulle ge föda åt 2,5 miljoner människor. Men jag betvivlar alla försök till förklaringar. Jag har läst dem, jag har begrundat dem, men jag kan inte se någonting annat än Guds finger bakom detta. Till under 40 år så pågick detta under hela ökenvandringen, ända till dess att man stod vid gränsen till Kanans land, så upphörde inte mannat. Varje morgon fanns det där utanför lägret, lika vitt och lika skönt och lika tillräckligt för varje israelit. Det var ett Guds dagligt morgonunder, det, mina vänner. Var och en hade så mycket samlat som behövdes till mat för honom. Du ser vilken tillräcklig och rättvis fördelning det var av mannat. Ja, vi kan inte låta bli att redan nu tänka på inledningsorden som har lästs här idag från Johannes 6:e kapitel. Att mannat ju är en förebild till honom, Jesus Kristus, som kom in i historien och kallade sig själv för livets bröd. Kom ned ovanifrån, precis som mannat. En rättvis fördelning åt alla, precis som Kristus erbjuds åt var och en och har fullkomlig och fri frälsning att ge åt var och en som vill ta honom emot. Men nu fanns också i mannat och i mannainsamlandet ännu ett prov som folket skulle sättas på. Nu hade man mat. Men Gud sa genom Mose enligt 19 versen att ingen får behålla något kvar därav tills imorgon. Och det var ju lite nervöst förstås. Hur kan vi vara säkra på att det här undret ska upprepas imorgon? Det är nog bäst att vi sätter undan lite grann i skafferiet. Var och en äter lite grann, men vi tar och gömmer undan lite grann, så att vi har imorgon ifall inget manna finns att tillgå då. Så det står i vers 20. Så lite hade man lärt av detta Guds under, att man lydde inte Mose, utan somliga behöll något därav kvar till följande morgon. Men man kom innerligt på skam. Ty, står det, då växte maskar där i, och det blev illaluktande. Man måste slänga bort det. Man kunde inte äta det till frukost. Istället, när man öppnade på tältduken, så fann man, ja men här är ju nytt manna. Vad i all världen sparade vi för? Och Mose behövde inte säga mycket, men han blev förtörnad på dem för deras otro. Du ser, här ville Gud lära sitt folk att hans nåd är varje morgon ny. Nytt manna varje dag. Beroende av Gud varje dag. Försök inte att spara tills imorgon vad ni har fått samla idag. Jag vill möta er på nytt imorgon. Tro mig för varje dag som gryr. En vandring i tro, det var vad Gud ville lära sitt folk. En vandring i tro dag från dag. Var dag har nog av sitt bekymmer. Bekymra er inte för morgondagen. Sa inte Jesus det också? Er fader som är i himmelen vet vad ni behöver. Och han har för avsikt att tillfredsställa alla era behov, bara ni förtröstar på honom. Det finns ett manna varje morgon. Och jag tror att sanningen går igen också i Nya testamentets tid. Att levande på gamla välsignelser har ofta med sig någonting av osundhet. Gud vill inte att vi ska leva på gamla välsignelser. Han vet att vi med tacksamhet ska komma. Han vill att vi med tacksamhet naturligtvis ska komma ihåg den och glädja oss över den, men inte vara tillfreds med bara den, utan varje dag kräva, så att säga, att nytt färskt liv i Kristus ska kunna pulsera inom mig. Försök att varje morgon få den där lilla kontaktstunden med Herren, så att du känner, oj, där finns ju strömmen, oj, där finns ju livet, där finns ju glädjen, där finns ju friden på nytt igen. Färskt liv i Kristus, nytt liv i Kristus, varje dag. Annars blir det lätt osunt. Guds nåd är varje morgon ny. Tänk att där låg mannat varje morgon. Även de dagar då folket klagade och knotade mot Mose. Även de dagar man gjorde uppror. Ja, till och med vid Kades Barnea, när spejarna kom tillbaka och sa, landet är ointagbart, låt oss vända åter till Egypten. Men Gud svek inte, utan för lägret låg manna också den morgonen. Tänk vilken trofast Gud. När vi sviker, han sviker inte. Han står kvar. Och vi finner honom där, när vi efter en lång tid av natt kanske i våra själs liv och andliga liv kommer tillbaka, så finner vi honom. Han var där hela tiden, fast jag såg honom inte på grund av min situation. Ännu ett prov var förknippat med mannat. I vers 21 så samlade de därav varje morgon var en så mycket han behövde till mat, men när solhetan kom smälte det bort. På den sjätte dagen dock, så hade de enligt Guds befallning samla inte en gomer per person, utan två gomer. Det vill säga ungefär 7 liter per person. Därför att på den sjunde dagen, på vilodagen, skulle ingen gå ut för att samla manna. Ingen skulle arbeta på den dagen. Man skulle tillreda sin mat och äta den, ja. Men man skulle fira den dagen som en Herrens särskilda dag och som en vilodag. Så ett undantag skulle Gud göra den sjätte natten. I det att den kvällen man mycket väl skulle kunna ställa undan en gomer manna åt sig i skafferiet för att ha när sabbatsdagen bröt in. Ja, Gud sa till och med, detta är Herrens ord, imorgon är sabbatsvila, en Herrens heliga sabbat. Baka nu vad ni vill baka och koka vad ni vill koka, men allt som är över, det ska ni ställa i förvar till hos er tills imorgon. Ja, men det går ju inte, Gud. Vi vet ju, vi har ju prövat flera gånger att ställa in i skafferi. Och nästa morgon så är det ruttet och det maskar där i, och det smakar och luktar illa och är oätbart.
Vi har fått kasta bort manna flera gånger. Varför skulle det plötsligt gå att spara det under en natt? Jo, därför att det är min vilja, säger Gud, att när sabbatsdagen inträder, ni inte ska behöva arbeta. Gud vet att vi behöver en vilodag. Jag tror att även om inte sabbatsbudet är bindande för Nya testamentet, så är den principen fortfarande sann, att vi behöver för vår funktionsduglighet och effektivitet en dag i veckan av vila och avkoppling. Och en dag, särskilt då kanske vi får samlas med Guds folk så som idag. Vi behöver det. Gud vet det. Men det konstiga är att trots att vi har mer fritid än någonsin i vårt uppstressade samhälle, så är det inte många som vågar ta tid och vila. Så är det inte många av oss som vågar koppla av, som vågar ta en hel vilodag. Tänk vad skönt det skulle vara om vi verkligen vågade detta. Om vi vågar tro Gud att han ändå ska ta hand om våra behov. Ja, men du vet Gud, om jag inte gör det på söndag, hur ska det då bli gjort? Till exempel. Och den som börjar resonera så, han får alltid, alltid så mycket att göra just den dag som man skulle kunna ta ledigt för Herrens skull och räkning. Det är underligt det. Den som börjar att syssla med en massa saker just den dagen som skulle kunna vara hans vilodag, han får aldrig händerna tomma. Men den som vågar gå emot och trotsa vad som mänskligt sett borde vara mest effektivt, han ska finna att han mycket väl hinner göra de uppgifter som han har på annan tid och på ett mycket effektivare sätt kanske. Vågar vi tro Gud att han vill ge oss vila och avkoppling? Vågar vi vila? Det vågade inte israeliterna. De gick ut på sabbatsdagens morgon för att plocka manna igen. Var är mannat? Vart är manna? Här finns ju ingen manna. Nej, just det. Ni skulle ha spart manna i natt. För den här dagen hade Gud menat att ni skulle vara stilla. Och förgäves gick man ut för att arbeta. Till den natten, står det, natten till sabbatsdagen, den natten blev inte mannat illaluktande. Ej heller kom mask där i. Då var Guds bevarande hand över mannat. Men likväl gingo några av folket på den sjunde dagen ut för att samla manna, men de funno ingenting. Detta manna påminner oss om Kristus, inte bara i sitt kommande ned ifrån himlen, inte bara i den naturen att det var tillräckligt för alla, utan också i själva utseendet, som jag redan har varit inne på. Dess renhet, dess finhet. Det står nu i 31 versen att det liknade korianderfrö, småfrön, mindre än hampafrön, som ni känner till kanske. Och det var vitt, det var vackert, det var rent, påminnande om Kristi renhet och syndfrihet, han som kom ner ren ovanifrån. Men också smaken påminner oss om Kristus. Det smakade, står det nu, så som semla med honung. Vattnas nästan i munnen när man tänker på det. Det står vidare i 4 Mosebok när mannat återigen nämns. Man gick ut och samlade det och malde därefter på en handkvarn sönder eller stötte det en mortel. Och så kokade man den gryta och så bakade man ut det till kakor. Och gjorde några slags pannkakor av det. Och det smakade så som fint bakverk med olja. Det var välsmakande, det var gott detta manna som Gud varje dag besökte sitt folk med. Och den som upplevt Kristus och upplever honom varje dag upplever också sötman av hans personliga närvaro i sitt liv. Kristus är välsmakande, Kristus är god för människans själ. Ändå säger Jesus, som vi redan har läst, att det manna som kom ned ovanifrån, det gav visserligen Israels folk för en kort tid lekamlig föda. De åt det och de uppehölls i sin fysiska levnad, men de dog en dag. Men jag, säger Jesus, jag är det manna som har kommit ner för att ge världen liv, andligt, evigt liv. Här fullbordas den profetiska aspekten som finns i mannat. Det är intressant, hörni, att när Gud för sitt folk genom öknen och lär dem det ena efter det andra, så uppenbarar han samtidigt förebilder och profetiska aspekter om sin egen sons uppenbarelse i historien om Jesus Kristus. Sanningar om Kristus finns i dessa kapitel. Och när det nu står i slutet av den text vi har valt idag, kommer vi in i 17 kapitlet. Att man åter får bryta upp ifrån öknen Sin, där manna undret hade börjat, så tågar man från den ena lägerplatsen till den andra efter Herrens befallning. Och så kommer man efter Herrens befallning alltså till en plats som heter Refidim. Och nu var det dags för ny klagan. Den morgonen låg mannat utanför lägret, men den dagen stod man upp och började tvista med Mose, står det. För nu var det vattenbrist igen. Nu hade man kommit längre in i öknen, och vattenförråden hade återsinat. Och nu går man till Mose och man säger: ge oss vatten! Och Mose liksom känner sig trängd, och han nästan hänvisar till Gud i det han säger: varför tvistar ni med mig? Det är inte jag som har lett er hit. Och förresten, var försiktiga, till ni frestar Herren, han som har lett er hit. Ni trampar på hans nåd och godhet. Han har just denna dag försett er med bröd. Skulle han inte denna stund också kunna förse er med vatten? Men eftersom folket törstade och endast såg till det omöjliga att tillfredsställa sitt fysiska behov den stunden, så knorrade de ytterligare mot Mose och sa: varför har du fört oss hit upp från Egypten, så att vi och våra barn och vår boskap nu måste dö av törst? Och så skjuter man skulden på Mose igen och gör honom till syndabocken. Det har varit bättre för oss att vi har fått stanna i Egypten. Och så glömmer man återigen bort piskrappen, hjärteångesten, kvalet under förtryckarna, segersången för länge sedan glömd tydligen. Ja, man har redan glömt mannat från den morgonen. Tänk hur närsynt knotare kan vara. Och vi kan inte alls ställa oss dömande över skaran, ty hur ofta har inte du och jag varit där själva. Plötsligt när situationen är mörk och trängd, då är vi redo att rikta angrepp nästan emot Gud. Vi glömmer så fort hans godhet i det förflutna. Och vi drar inte kunskap utav vår erfarenhet. Vad det är gott för oss att vi har en sådan Gud som är så som den Gud, ja, densamme som den Gud som en gång vandrade med folket. Till inte heller denna gång går han till rätta med dem. Inte heller denna gång straffar han dem för deras klagan och uppror. Utan han säger till Mose, som återigen ropar till Gud. Du ser hur Gud arbetar också med Mose under dessa händelser. Han för honom gång på gång till det ställen där han blir trängd av ett helt folk. Vart ska han vända sig? Åh Gud, min enda tillflykt, min enda tillflykt. Och så skriver han i sin psalm senare: släkte efter släkte har du varit vår tillflykt, och Gud. Så ropar han åter till Gud. För nu har folket, som förut höjde händerna och i glädjeyran prisade både Gud och hans tjänare Mose, nu har samma händer tagit stenar och gripit om den och börjat rikta kasten emot Mose, han som nu skulle få utstå syndabockens situation och möjligen stenas till döds för att han hade fört detta folk hit, som nu uppretade, krävde någon slags hämnd. Vad ska jag göra, Gud, med detta folk, säger Mose. Det fattas inte mycket för att innan de stenar mig. Men Herren svarade Mose. Mose, återigen Guds tålamod, Guds mildhet, Guds godhet, Guds nåd. Mose, gå framför folket och ta med dig några av de äldste i Israel, och ta med dig staven i din hand. Den stav som en gång slog Nilfloden och förvandlade den till blod. Den stav som en gång när den räcktes ut över Röda havet fick det att delas mitt itu. Den stav som var tecknet på Guds auktoritet som var med Mose. Ta den staven och begiv dig åstad till Horebs klippa. Se, Mose, jag vill stå där framför dig på klippan, och du ska slå på klippan med staven, och då ska vatten flöda fram så att folket får att dricka, boskapen får att dricka. Och Mose tog sin gamla herdestav som han en gång hade lett fåren med där ute i öknen under 40 års tid, Ny ledare med samma stav, men för en betydligt svårare jord utav får. Dessa israeliter som ständigt gjorde uppror mot honom. Men samma stav skulle nu Gud använda för att visa sin auktoritet och makt. Att förse också denna fårjords behov. Och han slår på klippan så som Gud hade sagt. Och det märkliga händer återigen att folket blir långa i ansiktet av förvåning. Hur det som Gud ur det mest omöjliga ställen, en klippa, får fram vatten. Är det en sådan Gud vi har? Han känner till de hemliga förråden. Han vet att kalla fram vattenkällor där det är som hårdast. Och där vi minst hade förväntat oss att vatten skulle finnas. Där finns vatten. Där har Gud gömt vatten. Där har Gud hemliga reservoarer och förråd. Tänk om vi inte vore så snara att förtvivla. Utan förstå att även i den mest hårda situationen. När klippan är som en vägg framför oss. Så är den full av vatten. Full av välsignelse. Och det plötsligt flödar fram ur klippan. Och folket är där och fyller sina ämbar. Och dricker sig så att de släcker sin törst. Och dricker och ger får och kreatur att dricka. Och när detta senare beskrivs i en psalm av Asaf. Så säger han. Gud klöv sönder klippor i öknen och gav dem rikligen att dricka såsom ur väldiga hav. Rinnande bäckar lät han framgå ur klippan och vatten flyta ned såsom strömmar i öknen. Det gjorde Gud. Det gjorde Gud. Och han förföljde dem med denna sin godhet under hela ökenvandringen. Varje morgon var manna där. Och dag efter dag var vattenbäckar där. Kommande fram ur klippor ur de gömda förråden. Kom ihåg min vän, om din situation möjligen är vid Refidim idag. Det finns vatten. Det finns vatten. Möjligen gömt för dig just nu. Men din förtvivlan ska förbytas i släkt törst. Låt oss bedja. Fader, vi tackar dig för att det också idag finns manna. Här ibland så dröjer vi i tälten och vi går inte ens ut för att plocka. Vi är för slöa, vi är för trötta, Herre. Och vi går därför hungrande många gånger och börjar klaga kanske utan att se mannat som finns där varje dag. O Gud, låt oss inte glömma din trofasthet. Låt oss inte glömma att du alltid har i beredskap för oss vad vi behöver. Låt oss inte döma utifrån situationens till synes omöjlighet. Utan förstå att även dit har du fört oss för att uppenbara någonting om dig själv. Uppenbara ditt tålamod. Och din trofasthet. Jag vill tacka dig Gud att också med oss har du tålamod. I det du för oss fram så som en fårjord. Och bär oss på dina armar Herre. Tack Gud att du älskar din församling. Tack Gud att du vill tala om det för oss idag. Och för någon här särskilt Herre. Som kanske befinner sig i en svår situation. Att din kärlek finns bakom hopplösheten. Ditt vatten finns där. Källan outtömlig finns där Herre. Tack Herre för att dessa sanningar är våra idag i Jesus Kristus. Amen.